5 mil norr om Kiruna finns Sveriges näst djupaste sjö och Skandinaviens största fjällsjö, Torneträsk. Här, omgiven av fjäll var man än tittar, och alldeles vid E10 mellan Kiruna och Narvik ligger isen från december till juni. Och hit åker vi för att testa fiskelyckan och njuta av den kanske lugnaste av fiskeformer, pimpelfisket.
Om man nu ser fisket som är det isolerade i din upplevelse, så kan det upplevas som lite tradigt. Men abborre är ju jätteroligt att fiska också, pimpla. Det är ju en tacksam fisk att isfiska.
Han som pratar heter Dan Mella, som när han fyllde 55 bestämde sig för att bli fiskeguide på heltid. Vi åkte ut på isen och satte upp hans ark som håller den varm i minusgrader och skyddad från isande vindar. Dans fiskark kopplar man på som ett släp med medar till skoten. Och den ser ut som en stor låda som skulle kunna rymma en människa när den är ihoppackad. Men när han öppnar den vecklas ett stort blått tält ut som en solfjäder. Och när det har spänts upp så kan man sätta sig på madrassen inuti, som fungerar som en soffa när man fiskar och säng när man ska sova.
Jag var fast uppe på fjället en gång 52 timmar in i en sån här ark. Och ja, det var riktigt illa. Jag kommer ihåg det fortfarande.
Vad hände då?
Nej, vi åkte upp över en... Vi skulle upp på fjäll, till fjälls här uppe, jag och en kompis. Och så överraskades vi helt enkelt utan en rejäl storm. Och då bestämde vi att vi åker ingenstans, utan vi överlever. Och så bunkrade vi in oss i arken så tog vi till och med tid. Och det var 52 timmar innan vi kom ut igen.
Och ni hade mer mat och vatten? Och hur
vi hade med oss, mat hade vi med oss och vatten hade vi i pimpelhålen i arken. Så att det var bara att skopa upp. Det var lite problematiskt att gå ut ibland och göra sina behov. Men ja, det gick det också. Ja.
Är det dags att börja hitta röding nu?
Jag tror vi ska installera oss i arken och försöka få upp någon liten vitfena.
Jag heter Linnea Lotto, det här är Ute med P1, och idag ska vi testa två olika sätt att pimpla. Och vi börjar i fiskearken, som alltså är ett sorts hus som kan vara allt från en inredd husvagn till ett tält till en trälåda som man sitter i på isen och pimplar från på insidan ur ett hål i golvet.
Är det dörrmattan det här?
Ja, jag brukar sätta den bara där så det...
Man kan
ju lite sådär, tänka.
Ja, det inte blir så mycket snö på.
De här bygger man själv.
Man gör det.
Det är många händiga ute i obygderna här som faktiskt har förmåga att tillverka och göra saker. Och det här har man hittat på för att man behövde det helt enkelt. Och att man insåg nyttan av den. Så det är en tradition att bygga fiskearkar i Kiruna.
Men har du gjort din egen?
Jag är ingen händig man, så att jag håller mig till fisket.
Finns det någon som sägs vara upphovsman eller kvinna till detta då?
Jag egentligen inte. Jag har inga namn så där, men de första som byggdes, det var på 60-70-talet redan. Det byggdes små plywoodlådor egentligen. Sån har jag själv sovit i många, många år i slutet på 70-talet. Och sen har man vidareutvecklat idén till att man har allt från små lådor där det ryms en person till... jättestora Kiruna-arken exempelvis, där du kan vara en 6 personer som lever ett fullgott liv. Så att det finns alla varianter.
Nu är vi ju i början, ja, mitten på mars. Nu är vi ju väldigt ensamma här på isen just nu. Är det tidigt att vara ute?
Ja, det är lite tidigt förstås, men sen är det också en tisdag mitt i veckan i stort sett. Och det är liksom det är helgerna som är den stora begivenheten. Och det här området har ju en del stugor och fritidsboende. Men framförallt så gör man dagsturer hit från kringomliggande städer och byar. Och det är ett riktigt folknöje att ta sig ut på isarna under våren. Men ett par veckor till så blir det lite varmare, får vi hoppas.
Vad är det för fiskar som simmar här under oss?
Sik och röding kan man säga är de fiskarna som dominerar sjön. Det fanns bara röding en gång i tiden i den här sjön, men... Man planterade fisk här på 20-30-talet för att man skulle helt enkelt få mat till sin familj. Och siken anses som en ypperlig matfisk. Så man planterade sik här av... Man förstod nog inte konsekvenserna. Och att siken har tagit över en del av fisket och livet i sjön här. Men det finns sik och röding dominerar. Öring, harr, lake, abborre, gädda.
Vad har du med dig nu då i
väskan? Man har med sig, jag brukar säga pimpelfiske är världens enklaste fiske. Det krävs egentligen bara ett litet pimpelspö som det heter. En rev, ett blänke och en krok.
Vad är en rev?
Det är linan. Det är linan som man helt enkelt har kopplat till pimpelspöt. Och det finns olika varianter på de här spöna, men det generella med dem är att de är väldigt enkla. De är enkelt utförda och relativt billiga. Så man kan inte skylla på att man inte har råd om man ska pimpla. Det är ett som är säkert.
Jag tänker att det med fiske så är det ju, ska du hålla på med flugfiske och även spinnfiske och laxfiske, så är det ju, kan ju bli väldigt dyra spön, och det är olika klasser till höger och vänster, och det ska vara spänst om du ska ta en röding som sticker in i en fjällsjö på sommaren. Men här då sitter man med ett spö för 50 spänn från en bensinmack. Funkar det?
Ja, det fungerar alldeles utmärkt, och det fungerar lika bra om du gör det själv. Du tar en träpinne från skogen. Det är mest bara för att förvara linan man har pimpelspöna.
Men är lina viktig att ha stark då? Alltså vad är liksom...
Ja, jag tycker att man ska ha lite grövre liner. Jag tycker inte man ska underdimensionera linerna. Därför att det är jättetråkigt om man väl får på sin drömfisk att då går linan av. Beroende på att man har haft knutar i linan. Man har haft linan på för länge. Så att då försvagas linan hela tiden. Men jag brukar köra 0,35-0,40 lina. Alltså millimeter. Och det tycker jag, det spelar ingen roll för rödingen. Den skyggar inte, enligt mitt förmenande. Jag får upp de flesta fiskar och jag behöver inte byta lina så ofta.
Och blänket då? Här har du ett kopparblänke.
Här är ett kopparblänke.
Med rött.
Ja, det här är ju, ja, det är rött och silver och lite, eller mestadels koppar. Och det är väl en sån där standardfärg vad gäller, i alla fall pimpelfiske på röding. Sen är jag väl inte själv den som tillmäter allt för stor vikt vad man har för blänke. Men
vad är det de går på då? Är det inte att man har något charmigt blänke som de vill locka till?
Ja, eller? Men det är ljud och rörelser oftast. Aha. Det är liksom, och det är klart att vissa färger fungerar ju bättre än andra över tiden. Men jag tror framförallt att man ska vara aktiv i sitt fiskande. Att man faktiskt rör på... Man håller blänket eller betet igång hela tiden med stora rörelser periodvis. Och det är nog risken att man blir utan fisk, det är nog om man somnar i pimpelstolen. Eller somnar i arken, då får man ingen fisk.
Jag har ju gjort den här någon gång att man sticker ner pimpelspöt i snön och går och fikar en stund. Så att det står helt still. Det brukar inte hända så mycket då. Men...
Nej, det kan hända faktiskt. Man kan få fisk även på det. Och speciellt öringen tar ju på stillastående beten. Men generellt sett så får du mindre fisk om du inte rör på blänket. Det är jag helt övertygad om.
Och det är inte helt, det är inte jättejobbigt att sitta i en solstol eller och vicka på handleden, men... Så jobbigt är det inte.
Om man ska... Nej, men det kan ju upplevas ganska tråkigt kanske om man ska sitta. Det blir väldigt monotont fiske, som jag berättade tidigare till dig, Linnea. Att det blir, många tycker att det är en väntan på sommarfisket, men så är det inte heller riktigt. Det har sin tjusning det här med isfiske och fiskelivet och arklivet och fjälllivet och våren och solen. Och, så att man kan ha fina fiskestunder med även på isarna.
Ja, nu har vi sett spöt. Vad ska vi ha på? Då är det maggot som gäller.
Nu är det maggot som gäller. Det är
fluglarver,
Ja, det är fluglarver som jag alltid använder i alla fall. Sen finns det de som använder mask och vissa använder räker och konstgjorda material och så vidare. Men jag föredrar maggot.
Så på med dem nu då, ska vi se om vi lyckas.
På med dem.
Kroken
då,
hur stor ska den vara? Den är lite grövre ändå.
Den här är ju lite grann, jag använder lite grövre grejer, både liner och krokar och allting.
Du får så himla stora fiskar.
Nej, om det hade varit så. Men jag tycker att, jag vill inte att fisken ska slita sig. Jag vill inte att den ska få massa krokar i munnen på grund av att jag har svaga liner och... Jag vill kunna fästa fisken rejält, jag vill kunna kroka loss den rejält och släppa tillbaka den om jag så önskar. Utan att det blir någon påverkan på något. Jag behöver inte slita i fiskarna. Utan har jag större grejer så krokar jag av dem med en tång. Och det märks inte. Nu ska vi dra på lite maggot på den här då. Så där. Och så rör de sig. Ska röra sig. Den här är inte så jättepigg. Den här såg sten ut. Nej, men de har varit ganska länge i kylen nu. Så att de är väl inte världens piggaste maggot. Men jag tror att de kan nog duga till fisket. Vi ska fiska ungefär på 8,5 meters djup. Och rödingen är en av de få fiskar som verkligen har ett beteende som förbryllar en på riktigt. I och med att de kan vara helt... Det kan vara livlöst i en sjö i flera dagar, kanske en vecka, två veckor. Och sen bara exploderar det en eller två dagar och man tycker att man får hur mycket fisk som helst. Och Torneträsk är inget undantag. Det är samma beteende på fisken även här. Nej. Nu hade vi fisk direkt, Linnea.
Nej.
Ja.
Nej, men vad är det här? Är det röding?
Det är röding.
Nej, men en liten. Oj, vad vacker de är.
Den där är lite mindre. Den släpper vi tillbaka.
Ja. Den ska få växa till sig. Ja. Men den var alldeles skär på bröstet. Inte den här röda, knallröda som man vet på de större.
Nej, det finns de varianterna också. Det finns alla färgvarianter. Från röd, orange, silverblank, gul. Så att det finns alla varianter i den här sjön. Det är samma underart naturligtvis. Ja. Men den har väl präglats av vilken miljö den har vuxit upp i. Helt enkelt. Om det är strandnära eller om det är på djupt vatten och...
I med igen. Nu får vi inte prata så mycket. Nu måste vi få mer fisk. Vad kul. Men vad var den där? 15 centimeter?
Kanske? Nej, den var en 22-23.
Det var så pass.
Ja, och det är ju 25 centimeter är ju minimum.
Nu sitter vi och pratar ganska högt. Nu gör vi ju ett radioprogram också. Ja. Men ska man sitta tyst? Ska man ha någon sån liksom, taktik?
Nej, du behöver inte bry dig om hur du beter dig ovanför isen. Den är ganska...
Fiskar ju annars ett sånt där att man står still och filosoferar ganska mycket. Ja, ensamhet och tystnad. Och...
Det är vissa, men många använder sig av olika former av meditation. Och det här är min meditation. Både sommar och vinter faktiskt. Man, det blir många tankar och funderingar över en säsong. Om man nu står vid en älv och flugfiskar eller om man är på en våris och isfiskar.
För fisket, det förstår jag, det är med dig hela året.
Ja, det är med mig hela året i stort sett. Det är liksom, jag har verkligen vuxit upp med det och har... jag skulle inte kunna tänka mig ett liv utan det helt enkelt. Det följer med mig överallt. Med åren så har det blivit så att fisket har mindre och mindre betydelse. Det är liksom grejen att komma iväg och få förbereda och resan till målet. Och få fundera, drömma. Och sen om man får någon fisk så är det bara plus och bonus. Men den där jakten på den stora fisken, den har väl avtagit med åren. Utan nu är det väl mer ett sätt att faktiskt få förhålla sig till naturen som man har lärt sig uppskatta genom alla år. Man slutar aldrig drömma hur gammal man än blir.
Och vad är det du drömmer om då?
Nej, jag kan drömma om miljöerna, liksom, att vakna med skön känsla i en skön miljö. Liksom. Det kan vara allt från det här urskogsbältsområdena som den här västligaste taigan som utgår från Torneträsk och norrut här. Och det kan vara att jag är i en Tornälven, källflöden till Tornälven och fiska harre med flugspö. Eller att jag skulle vara på Kolahalvön och fiska världens största öringar på tundran i Ryssland. Och, nej, det finns massa aspekter i det hela som man faktiskt lär sig uppskatta med åren mer och mer.
Du lyssnar till Ute med P1 och nu så ska vi baka med Elle Nikishkova. Och vi ska baka något som de flesta, tror jag, någon gång har testat på. Att göra kanelbullar, men vi ska göra det på ett lite annorlunda sätt.
Jajamän, dels så ska vi baka dem ute över öppen eld i en så kallad Dutch oven, fältugn. Och så har vi gjort en bulldeg som vi kommer baka och sen så kommer vi fylla bullarna med fyllning efteråt. Så blir det lite enklare att fixa det här ute i naturen. Nu har vi gjort bulldegen och den går ju lika bra att göra inomhus eller utomhus som inomhus. Det är ju bara om man har ett gaskök eller något annat sätt att bara få upp temperaturen på degvätska, så på vätskan på mjölken till fingervarmt. Och sen så har man i jäst och lite socker och salt och sen mjöl. Och så blandar man ihop det till en vanlig hederlig bulldeg. Låter den jäsa en timme eller tills den har fått det, tills den har blivit dubbelt så stor. Man får de här att brinna och bli glödheta. eller försöker få eld i briketterna som ska placeras under och ovanpå fältugnen.
Vi ser, man får ha på lite tidningspapper eller någonting för att få igång den här elden så att det börjar brinna överallt. Nu har degen.
Wow, kolla.
Oj, vad fin.
Minst rund och god.
Dubbel size på den här. No doubt.
Nu följer jag faktiskt inte någon av de här tabellerna, utan jag tänker att jag... Det finns alltså tabeller för hur många briketter man ska ha beroende på vad man ska tillaga i de här fältugnarna.
Ja, precis. Beroende på vilken temperatur man ska ha, vad det är för storlek på ugnen, så kan man räkna då att ja, 6 upp och 12 nere eller tvärtom, beroende på om man vill ha mer under- eller övervärme. Men nu i min fältugn så finns det faktiskt en liten glipa för en termometer. Så att man kan ha i en termometer i ugnen medan locket är på, så kan man hålla koll på tempen på det viset. Så att jag tänker att jag lägger upp så många briketter som jag tror att jag ska ha. Och sen kan man justera. Känner man att temperaturen går upp för långsamt eller blir för varmt, så får man ta av och ta på liksom.
Termometer på. Och det där är en vanlig kötttermometer.
Så, där står den stadigt. Så där.
Vad ska man hamna på för temperatur?
Det brukar räcka med typ 165. När jag gjorde de här sist så hade jag 165. Då blev de jättebra.
Och då har du gjort en helt vanlig bulldeg och fyllt en form med lite bakplåtspapper.
Jag safear ju upp lite grann genom att lägga i en form och sen sätter formen i ugnen, så är det mindre risk att man bränner om det blir för varmt.
Nu har det gått ungefär en kvart sedan vi startade. Det har varit lite svårt att få sprutt på temperaturen, så du har fått öka på med lite fler briketter. Nu ligger temperaturen på 159 grader och vi lyfter igen. Oh. Det är dags att ta ut dem kanske.
Det är nog dags. Vi ska se.
Tada! Alltså det ser verkligen ut som att man har gjort dem i en vanlig ugn.
Ja, de blir så otroligt fina alltså.
Oh, usch, usch.
Ja, snacka om kvällsbak.
Det är verkligen, det blir ganska ordentligt mörkt, för nu har det är moln på himlen, så vi står här i skymningen och glöden från fältugnen och från briketterna ser ju extremt mysig ut så här. Så ska vi ta och testa de här kanelbullarna, som ju inte i sig har kanelbullesmak ännu, men det är nu vi ska fixa det.
Precis, och vi delar den här i två och det bara ryker om den när man delar den här bullen.
Det är som en massa smör, socker och kanel. Det är som en, du brer det som att det ska vara en kvällsmacka, men det här är något helt annat.
Ja, precis.
Kanelbulle special.
Ja, precis.
Mm. Smak, kanelbulle.
Ja, det här är bra.
Det här var gott. Åh, det är något större.
Härligt.
Yes.
Oj.
Uff.
Det är ju stor.
Jättefin röding.
Oj, oj, oj. Tar du den?
Där? Jättefin röding.
Gud, vad roligt.
Nej, men grattis. Yes. Den här var jättefin.
Gud. Ja, men äntligen fick jag en röding där på isen tillsammans med fiskeguiden Dan Mella. Vi har nu båda fått napp i arken och ska testa ett annat sätt att pimpla. Så vi packar ner den stora trälådan och kör ut med skotrarna mot grundare vatten.
Det här som blir kikmete, kikpimpling. Där man har alla möjligheter att faktiskt kunna se när fisken kommer och cirkulerar i hålet, eller om den, ja, om det visar sig fisk helt enkelt.
Nej, men gud, oj. Vad säger stenarna? Nej, vad sjukt. Och nu tittar jag ner i pimpelhålet och det är så klart vatten så att jag ser verkligen att det är grön, eller grön, grå, gul färgade stenar.
Alltså hur spännande vore det inte om man såg en fisk? Nu ska jag inte tappa glasögonen rätt ner i den.
Nej.
Shit vad spännande. Oj, oj, oj. Så man får nästan som att man nästan vill doppa näsan för att det ska bli mörkt så att det blir helt tydligt.
Man kan täcka över också. Man kan ta en filt eller något över. Då ser man riktigt, riktigt bra. Men...
Nej, men man ser ju det hur tydligt som helst. Det är ju så nära. Men du får nästan hålla den där för jag kan rapportera här om det kommer. Om det kommer någon fisk.
Men nej, det kom ingen här. Dan borrade nya hål och testade olika djup, men herren ville inte visa sig för oss. Men vad gör det när vi båda har fått varsin röding på kroken? Dan, han har fiskat hela sitt liv och fiskat på platser över hela världen. I Patagonien, Ryssland, Norge. Och det svenska fisket skiljer sig en del från fisket i många andra länder.
Den stora skillnaden är ju naturligtvis om man tar de bästa vattnen uppe på Kolahalvön och ja, älvar som Varsina och Pana och sådana här älvar. Som, det är ju klart att exklusiviteten att få fiska där är ju, den går ju inte att jämföra med någonting annat. Det är ju, mängden fisk är ju otroligt mycket mer än vad vi har här. Och det är, man förvaltar vatten på ett annat sätt. Man är rädd om vattnena både i alla de här länderna som har ett utvecklat sportfiske där man verkligen säljer resor och erbjuder fantastiskt fiske som Norge och Island och Ryssland. Nackdelen med det systemet är ju att det är ofta privata vatten och det är inte till för alla och det är för- och nackdelar med det. Va? Man kan behålla en mångfald och en hög kvalitet på fiske, på lodger. Man kan bygga lodger, man kan göra liksom aktiviteter runt omkring fisket. Ett hållbart fiske. Vilket man inte kan i samma utsträckning i Sverige. I och med att vi har en rätt att få fiska i våra vatten till en billig penning. Och det ska gälla alla. Och det är ju jättebra naturligtvis. Men i och med att du frågade om skillnaderna så är det att det är svårt att bevara och hålla vatten i yppersta klass när man inte får förvalta det på det vis man kan göra i övriga länder.
Men då kostar det också att få fiska på de här privata vattnena?
Ja, det kostar. Det är ju en betydlig summa pengar som försvinner om man nu väljer att åka iväg någonstans. Men jag åker ju med olika grupper till Ryssland och man märker att många har sparat jättelänge för att göra den här drömresan och det känns ju extra roligt att åka med de personerna. Men jag tycker vi har jättefina vatten i våra svenska fjäll. Det är bara att hitta pärlorna. Det handlar om att söka upp pärlorna ordentligt då. Sen kan man inte erbjuda det exklusiva boendet kanske som många vill ha, men man kan erbjuda ett bra boende ändå naturligtvis.
Och annars får man väl ge sig ut på med tält och vara lite upptäcktsvärd och testa olika, som jag gissar att du har gjort, att
man har testat
sig fram under åren.
Ja, men så är det. Det är ju det absolut bästa sättet att börja. Det är ju att ta ett tält och så våga ge sig iväg. Det är inte så märkvärdigt som det låter. Bara man är lite påläst och man kan höra med någon som har varit tidigare. Och, det är nog det mest spännande man kan göra, i alla fall om man ska börja liksom med någon form av friluftsliv och friluftsaktiviteter och fiske och det är ju att ta med sig en god vän och sen ett tält och så ger man sig iväg.
Det här var sista ute med P1 för den här våren, men vi är tillbaka igen i höst. Alla tidigare program om till exempel flugfiske, sommarvandring och klättring finns på sverigesradio.se eller där du lyssnar på poddar. Vill du se en film på hur Dans fiskeark ser ut så kolla in våra sociala medier. Där vi heter som programmet Ute med P1. Vi hörs.